Hej och välkomna till avsnitt 1093 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. På Earth Day den 22 april så släppte vänsteraktivisten Michael Moore sin senaste dokumentär Planet of the Humans, en film som jag analyserar i detta avsnitt. Varmt välkomna. Ja, jag tänkte då prata lite grann om Michael Moores senaste dokumentär Planet of the Humans, men innan jag gör det lite kort, vem är Michael Moore? Michael Moore, han är en amerikan, han är född 1954 och han är en känd vänsterdokumentärfilmare. Hans första film heter Roger and Me som han släppte 1989 och den handlar om hur General Motors utsuger arbetarna i Flint, Michigan. Och det är sådana dokumentärer han har gjort under ganska lång tid. Den film som gjorde honom mest känd, internationellt framförallt då, det var däremot Bowling for Columbine. Och den släpptes 2002 och handlade om skolmassaken på Columbine High School i Littleton, Colorado 1999. Den här välkända skolskjutningen som gjorde skolskjutningar till ett etablerat internationellt begrepp. Det hade ju existerat tidigare i USA också med några enstaka fall, men det här gjorde att det varit rubriker över hela världen i princip. Så att skolskjutningar blev en känd grej på grund av den här händelsen och inte minst då på grund av att Michael Moore uppmärksammade den här händelsen i sin dokumentär Bowling for Columbine. Och det var också den första dokumentär som jag såg av Michael Moore, sen dess har jag sett många fler, men jag såg den när den kom 2002 och tyckte att den var jättebra, väldigt bra, därför att, inte för att jag delade kanske budskapet helt och hållet, Michael Moore har ju, han är väldigt vänster och det är inte jag, men han intervjuade intressanta personer, han intervjuade Marilyn Manson som jag lyssnade mycket på då, och han försökte få perspektiv från alla lite grann, och det tyckte jag var bra. Och det som jag tyckte var bra och fortfarande tycker det är bra med många av hans dokumentärer, det är att han förde in något nytt i dokumentärfilmarmiljön. Han förde in en populär historia kan man säga. Man förde också in humor och det var ett avslappnat sätt att se dokumentärer med Bowling for Columbine. Det var en tragisk händelse det handlade om, men det fanns ändå humor där och tecknade små filmsekvenser och såna saker. Och jag tror han var en trendsättare när det kom till att göra dokumentärer lättillgängliga. Nu är jag uppväxt i Sverige visserligen, där man växte upp med Dokument utifrån på SVT och liknande program, och det var en så här allvarlig berättarröst ungefär som jag har i mina egna intron till den här podden, som skulle presentera det här är en dokumentär, den handlar om ett krig och så vidare. Ja, det kan man ju tycka är intressant, men är man barn eller ung så kanske man tycker att det är tråkigt snarare, för det låter så torrt. Michael Moore lät inte torr, och han gjorde dokumentärer med humor, och det är ett bidrag som han har skänkt dokumentärvärlden, skulle jag vilja säga. Så att även om jag inte alls delar Michael Moores åsikter, politiska åsikter, så tycker jag ändå att det var en viktig grej han gjorde för dokumentärgenren. Senare så gjorde han en film som heter Fahrenheit 9/11. Det gjorde han 2004 inför presidentvalet då, när George W. Bush utmanades av demokraten John Kerry. Och jag stödde också klart George W. Bush, att jag tyckte att den här filmen var väldigt dålig, och jag skrev i ett sammanhang en lång artikelserie där jag gjorde upp med Michael Moores propaganda, och den finns på min blogg Amerikanska nyhetsanalyser, och artikeln heter Michael Moores propaganda del 1. Det är en serie på tre delar och jag publicerade dem den 11 december 2008. Så att om ni går in på amerikanska nyhetsanalyser så kan ni läsa den serien där jag går igenom Michael Moores argument i hans gamla filmer. Sen dess har han gjort många fler filmer också, och han har gjort en film som heter Sicko som handlar om amerikansk sjukvård, och där argumenterar han för att Kuba har bättre sjukvård än USA. Och sen dess har han har gjort dokumentär om kapitalism och om invasion av länder och om Trumpland och om, ja, nu senast då Planet of the Humans. Men den här nu senaste filmen då som jag ska prata mest om, den skiljer sig på så vis att Michael Moore är faktiskt inte huvudansvarig för den här filmen, utan Michael Moore är executive producer, och det innebär att han inte alls har gjort filmen själv, utan han finns där som ett namn bara som ger filmen legitimitet, utan den som har gjort filmen, det är miljöaktivisten Jeff Gibbs, som är en vän till Michael Moore och som har varit med och arbetat med Michael Moore i hans tidigare projekt. Så han har gjort filmen och den är producerad av en person från San Francisco som heter Ossie Senior, som också är miljöaktivister. Så att det är de två primärt som har gjort den här. Alltså Michael Moore finns mer som en slags uppbackande kraft som ger stöd från sidan om, inte så mycket mer än så. Men om vi ska gå in på den här filmen, jag vill börja med att säga det, att jag har inte liksom djupanalyserat varje argument här eller så, utan jag kommer bara berätta lite övergripande vad filmen handlar om och sen ge mig en analys på det. Så att det kommer inte vara detaljer av det och det och det och det, utan mina övergripande tankar bara om den här filmen. Och Man kan säga så här redan från början att det som skiljer den här filmen från Michael Moores egna produktioner är att den här filmen saknar humorn. Jeff Gibbs är inte lika underhållande och lika rolig som Michael Moore. Michael Moore är ju väldigt, han är avslappnad, han är kvicktänkt, han har sin sån här konstiga humor och ibland så synkar den jättebra. Det finns ju ett filmklipp i, jag tror att det är från Fahrenheit 9/11, när han i ett tidigare skede i primärvalet år 2000 går fram till ett möte med George W. Bush och ropar, Mr. Bush ropar han, och Bush svarar, Go find a real job, svarar Bush. Det är jättekul. Stor humor från båda sidor där. Men hur som helst, den här filmen då, Planet of the Humans, den är inte alls humoristisk. Utan Jeff Gibbs har en helt annan personlighet än Michael Moore. Han är mycket allvarligare och torrare och lite tråkigare. Men det är framförallt allvar han vill få fram. Så att det är inte alls samma avslappnande stuk som på de tidigare riktiga då, Michael Moore-filmerna. Och titeln då, Planet of the Humans, alla vi som har växt upp med Planet of the Apes inser ju att det finns en slags likhet här, och jag tror till och med fonten man använder på Planet of the Humans är samma som den här gamla fonten som man hade på de här gamla filmerna, Planet of the Apes, och sen så har det ju kommit de här nya också, Evolution och allt vad de heter, eller Revolution, jag minns inte de här senaste då, som inte alls är lika bra, men hur som helst så ja, det är det som, men det handlar lite grann om då, Planet of the Apes handlar ju om att apor har tagit över jorden, och den här handlar om att människor har tagit över jorden. Och man kan då tänka sig då att den här filmen som då släpptes på Earth Day och som kommer i en tid när det är mycket prat om klimatet också ska handla om klimatet. Att det ska vara någon slags spin på Greta Thunberg eller på Al Gore eller liknande. Men det är faktiskt inte det, och det är det som gör den här filmen väldigt intressant. Utan tvärtom, det här är en film som dissar den gröna miljörörelsen. Ja, ni hörde rätt. Michael Moore dissar den gröna miljörörelsen och Jeff Gibbs då. Och Ossie Senner. Och de gör det helt enkelt därför att de förklarar att de har varit livslånga miljöaktivister. Michael Moore personligen är inte med i filmen. Men Jeff Gibbs berättar att han var en trädkramare när han var ung. Och när han var barn så var det en stor maskin som skulle komma och fälla träd och skövla, och då stoppade han sand i bensintanken för att sabotera och sådana saker. Så han berättar att jag har varit en miljöaktivist hela mitt liv och så, och tror på miljörörelsen, men nu gör jag inte längre det för att jag insett att den funkar inte. Miljörörelsen har gått i säng med storföretagen, och det är många klipp med Michael Bloomberg som finansierar Biomass och många andra kändisar och stora kända företag och bolag och sådana saker då, som i grund och botten har arbetat med kapitalistiska saker, alltså jobbat med skövla träd, nu vill man satsa på grön energi. Så att ett budskap här är att storföretagen, de är här för pengar, och nu inser de att den gröna vågen, det är där man kan tjäna pengar, så nu behöver vi inte investera i skövla skog, nu kan vi investera i grön energi istället då. Men vad de vill avslöja då i den här dokumentären är att den gröna energin, solpaneler, vindkraft och biomassa, det är fake. Det funkar inte, menar de. Och det här budskapet som pumpas ut i hela filmen igenom nästan, men framförallt filmens första halva. Och det finns exempel på då när den här Jeff Gibbs åker på en festival där man ska, en grön sån här lite hippiefestival då, för typ om det var 10 år sedan eller någonting, och så ska man stå där och dansa och sjunga och såna här saker, och så gör man en grej av att hela den här festivalen energiförsörjs av solpaneler, och så är det en massa solpaneler där bredvid, och då får man se honom, man märker att Jeff Gibbs vill på något sätt imitera Michael Moore, han går runt på baksidan och säger hej till teknikern där, och så hej säger de, och så frågar han hur är det solpanelerna som ger energi åt allt det här, och de säger att nej det är, vi har en vanlig kabel in till liksom ström, till vanlig strömtillförsel, därför att de här solpanelerna hade inte räckt till en brödrost ens, säger de då, och då försöker jag ändå visa att det är bara fake ungefär, och det är därför som de har det så här. När det kommer till biomassa så förklarar han, solpaneler, vi kan stanna där ett tag till, han förklarar också att solpaneler byggs av kvarts, det byggs inte av sand, det finns någon myt om att man kan skapa solpaneler av sand i en öken eller någonting, men det är kvarts, och när man bryter kvarts så släpper ut väldigt många gifter och sådana saker, och solpaneler, det krävs ju mycket fossilbränsle som helst för att framställa solpaneler, så att det är inte heller någon fungerande grön energi enligt Jeff Gibbs. Och likadant med vindkraft, de här vindturbinerna som man bygger, man kör på stora lastbilar, de här vingarna, och monterar upp dem på något berg. Dels så ja, dels så måste man ofta förstöra bergen och sådana saker, men sen så de lever inte så länge sådana här vindkraftverk och de producerar inte så mycket energi. Och återigen, de är beroende av vind för att det ska funka, solpaneler är beroende av sol, så att inga bra alternativ. Vad man inte går in på i den här filmen, det är faktiskt kärnkraft. Sen har jag sett intervjuer på sidan om där de dissar kärnkraft också, men det tar de inte upp alls egentligen i den här filmen, så att det är mest fokus på den gröna energin då. Så att de två sakerna sågar man helt. Sen sågar man också idén om biomassa och menar att sådana företag som menar att de kan skapa grön energi genom att elda träflis och sånt, i själva verket så är det faktiskt helt vanlig skog som sågas ner och körs in i biomassverken för att ska framstå som grön energi. Men i själva verket så är det skog som skövlas och i massvis, och det leder till katastrofala konsekvenser egentligen. Alltså det är bara spel för gallerierna, menar man. Och fler detaljer om solpanelerna till exempel, det var att man gick ut i en öknen, det här var väl i Arizona eller New Mexico eller något sådär, eller Texas, och där såg man då sådana här landskap där man har slagit upp solpaneler, för man tänkte att det här är perfekt för att få sol. Men vad som händer är att man förstör ökenlandskapet, man river ner Joshua trees, de här gamla växterna då, som har stått i flera hundra år tror jag, och man förstör totalt. Och sen när solpanelerna blir uttjänade eller företag går i konkurs och de förflyttas, då är det bara tom öken och då börjar ökenspridning. För en öken är inte bara sand, utan det växer växter och det bor djur och sådana saker, och sand binds, även om det är sand i grund och botten så binds den. Men vad som händer när man har sådana här fält med bara solpaneler och sen tar bort dem, då blir det ökenspridning. Så att det liksom skadar miljön mer, menar man då än det hjälper. Så att det här är man väldigt kritisk till, och man är väldigt kritisk till att de kapitalistiska intressena har tagit över lite grann. Det som var, man kan tänka sig deras ungdom på 70-talet, är att det var mer aktivister och idealister framförallt då, som brann för den här frågan, och vi ska leva asketiskt och sådana saker. Men idag är det profit det handlar om. Och då försöker man undersöka varför upprätthåller man den här fejkade gröna energivågen, den som inte funkar. Det är inget alternativ, menar de, till fossila bränslen. Varför upprätthåller man den här? Beror det på att företagen vill tjäna pengar? Ja, lite är det så. Och det intressanta är att man hänger till och med ut Al Gore, han som var den gröna gurun innan Greta Thunberg, som gjorde sin dokumentär för nu ganska länge sedan då, och 2006. Och man hänger ut honom och menar att han har gått i säng helt enkelt med de här storföretagen och vill nu investera och tjäna pengar på den gröna energin. Och det här är ett argument som har kastats mot Al Gore väldigt länge, men vi kan återkomma till det lite längre fram. Men det är lite av de här orsakerna då. Men är det bara profiten som gör att man på något sätt har gått in i det hela, att nu ska vi satsa stenhårt på grön energi och biomassa och såna saker? Svaret är nej, det anser de inte. Det är en del av det hela såklart, och speciellt för de specifika aktörerna, men övergripande att den stora delen av mänskligheten har köpt där, det beror inte kanske på att alla tjänar pengar på det, för det är bara vissa storföretagare som gör det, utan det beror bara på att mänskligheten tror nog att världen håller på att gå under, och det är en åsikt som de delar. Alltså mänskligheten håller på att förstöra jorden, och genom att göra det så går vi under. Men den främsta orsaken, menar Jeff Gibbs och de här, är inte att det är inte miljöutsläppen i sig själva, menar de, utan det är snarare att mänskligheten har för många människor. Vi åstadkommer alldeles för mycket problem, och det här är någonting som de kommer in på i del 2 av den här dokumentären då. Och där så pratar de om att att mänskligheten helt enkelt är för stor, och de intervjuar olika professorer, ett helt gäng pratar de med, och alla kommer fram till att det som behövs är en minskad världsbefolkning. Och Jeff Gibbs då, han pratar med en socialpsykolog på Skidmore College som heter Sheldon Solomon, och han konstaterar då att mänsklighetens stora problem är att vi inte vill acceptera döden, och det gör att vi försöker hålla liv oss själva. Och då driver Jeff Gibbs den här tesen att miljöaktivismen är nästan som en religion. Högern, de har sin religion, de tror på kapitalismen och de tror på evig tillväxt, det är deras religion ungefär. Vänstern har en annan religion, de tror på något sätt att tekniken och den gröna energin ska rädda mänskligheten. Men, konstaterar då Jeff Gibbs, som alltså är producenterna och regissören då av den här filmen, och den som är huvudpersonen i filmen, istället för Michael Moore då i andra filmer. Jeff Gibbs då, han säger att det här är problemet, vi är för många, vi har för många människor på den här planeten, och det är någonting som vi måste på något sätt försona oss med den tanken. Och Det är lite det som är budskapet. Så att det är inte något positivt budskap det här, utan det är snarare ett Ja, det är snarare ett ganska dystopiskt budskap, nästan misantropiskt sådant. Mänskligheten är för stor och vi har ställt till för mycket skada. Och han menar då att det handlar inte bara om miljöutsläppen, utan det handlar om skogsskövlingarna i sig, det handlar om miljöföroreningar, det handlar om vårt ekonomiska system, kapitalismen som bygger på den här idén om evig tillväxt, och istället för att leva efter våra resurser bara och efter våra behov snarare. Så att det är det som är problemet. Och ja, som sagt, alltså Han avslutar där, och på något sätt så vill han att det ska sjunka in i tittarna att det är det här som är felet. Vi är felet. Det är inte att vi släpper ut för mycket saker eller att vi har för dålig teknik, utan vi är felet. Vi är för många och vi påverkar jorden för mycket, helt enkelt. Vi är för många och det är det som vi måste till slut börja acceptera, och vi måste börja minska befolkningen. Det är det mer underförstådda budskapet av det här i slutet. Men så att det här är ju en dokumentär som inte ger några riktiga svar, utan miljörörelsen, den funkar inte, evig tillväxt och fossila bränsle funkar inte heller, utan det enda som funkar då, sägs indirekt, det är om mänskligheten skulle bli mindre, om den skulle minska. Hur det ska ske eller vad det innebär, det finns inga svar på alls. Så att det här är ju inte alls en Michael Moore-dokumentär på samma sätt, utan det är mer en utkastad fråga i rymden. Och vore man lite mer optimistisk så skulle man kunna kasta fram teorier, till exempel att ja, men vi kan väl, okej, vi kan fortsätta växa, mänskligheten kan växa, men så kan vi åka till andra planeter och sådana saker. Men inget sånt kastas fram, utan det är bara, vi är för många och det här är inte bra. Och känslan som lämnas kvar, det är att vi är verkligen ett hot mot världen och mot oss själva, och att vi nästan är onda ungefär. Det är lite det som lämnas kvar, och att vi måste inse att döden på något sätt är lösningen. Och det här leder ju till jättemånga många frågor, alltså vad, rent filosofiskt, vad innebär det om man ska dra de här slutsatserna lite längre då? Att vi är för många på jorden och att det är det som är grundproblemet. Ska vi börja förespråka aborter mer storskaligt, större familjeplanering? Ska vi börja förespråka palliativ vård för äldre, för kroniskt sjuka i högre utsträckning? Alltså det finns så mycket som man kan fråga. Aktiv dödshjälp, ska det på något sätt försöka bli en metod över hela världen? Hur ska vi göra för att minska den här stora, för stora mänskligheten? Det får vi inga svar på. Men hur som helst då, det här är ändå den nya grej som kastas fram, och vem vet, alltså det här kan bli början på en ny, lite mer cynisk vänster som på något sätt menar att vi måste, det finns ju en optimistisk vänster också, de som tror på klasskamp och är glada och sådär, sen finns det en cynisk vänster som är arga och bittra, och det här känns som att den här dokumentären talar till de arga och bittra, Jeff Gibbs, medan Michael Moore mer pratar till de här lite glada och hurtiga som tror att vi till slut vinner ungefär. Så att ja, det är två sidor av det här vänsterparadigmet, och jag kan tycka att det jag tror Michael Moore, som såklart står bakom den här filmen, tycker är mest intressant, det är nog ändå att filmen också kritiserar hur kapitalister har, storföretag och sånt, har tagit över miljörörelsen. Det tror jag tilltalar Michael Moore, medan Gibbs nog mer tilltalas av det här lite mer misantropiska, att vi måste minska mänskligheten. Så att jag ser två lite olika skilda sidor som framkommer i den här dokumentären då, men det är utan tvekan mest Jeff Gibbs sida som framkommer. Den har inte alls lika mycket humor, utan är mycket mer dystopisk. Så. Men konkret då, har filmen rätt? Är budskapet om att den gröna energin är fejk rätt? För högern skulle ju lätt kunna haka på den här filmen och tycka att ja, men titta, det är en lögn, det vi har trott hela tiden. Men jag vill argumentera för att det är fel. Den här filmen är väldigt, väldigt tidsbunden. Alltså Jeff Gibbs har klipp som är 10 år gamla, och jag skulle säga att han hänger inte med i tekniken. Det finns ett exempel då när han går till ett företag någonstans som ska lansera elbilar och hur man laddar en elbil, och ser jättebra ut. Det är någon som ska demonstrera, så här gör man, det ser jättebra ut, filmkamerorna där och journalisterna där. Sen frågar han då efteråt Jeff Gibbs, aha, men hur, okej, du laddar bilen på el, men elen, man kommer den ifrån? Och då visar det sig att elen som man laddar bilen med, den kommer från en energikälla som har fossila bränslen. Och då dissar de det hela, men det, ni ser, det här är fake, det funkar inte ungefär. Och det här argumentet, det är ju liksom lite grann, alltså biomassa, det vet vi väl idag, funkar inte så bra, och de flesta har väl börjat överge biomassa. Men solpaneler, de är mycket mer utvecklade, de funkar. Det finns många som helst som har villor med solpaneler, det fungerar. Och tekniken utvecklas där, och det är bara en tidsfråga innan det blir bättre och bättre, precis som chip till datorer. De blir mindre och mindre och klarar mer och mer, och processorer och sådana saker. Och vi vet att till och med uppfinnarna, Bill Gates och de här tidiga entreprenörerna, inte ens de kunde inse hur långt tekniken skulle växa. Det var därför vi fick Y2K-problemet 2000, därför att det var så lite minne i de här grunddatorerna. För när man skapade de här processorerna på 70-talet så trodde man att mer än så här kommer aldrig att behövas, aldrig någonsin. Och så var det ju inte såklart då. Så tekniken utvecklas alltid mer än man tror. Och det gäller även i förhållande till den gröna tekniken, solpaneler och även vindenergi och sånt där. Så att jag delar faktiskt inte deras kritik, utan jag tycker att de är väldigt bundna i tiden. Sen är det sant att det behövs fossil energi för att driva och skapa el och sånt fortfarande. Och det är ett problem, men alltså det är ändå bra att man börjar med till exempel bilar, att bilar börjar gå på el istället för på bensin. Det är ändå ett steg på vägen att få en lite grönare omställning, samtidigt som man får fortsätta då senare att arbeta på att själva energikällan också ska vara grön och inte fossilfri. Men hela världen idag drivs på fossila bränslen. Det är liksom den här gröna vågen, det är ingen jämlik balans här. Alltså, vi har inte ett grönt samhälle, så är det inte, utan världen drivs på fossila bränslen, det vet vi, och det är ingen omställning som kan ske över en natt eller över en dag eller något sånt där, eller över flera år, utan det kommer ta årtionden att ställa om. Och han verkar inte förstå det, utan han verkar vilja nu, annars går världen under. Och det är nästan ett revolutionärt tänkande som man bör ta avstånd ifrån, så jag tycker att det är väldigt farligt med sådana teorier. Men de har fel, och även de här bristerna som finns, jag menar, vi kan prata om när man bygger olika med solpaneler och alla de här sakerna. Vi har sett bilder på barn i Afrika som gräver i gruvor och sådana saker, fruktansvärt, men det är också en del av processen, en del av omställningen. De behöver såklart skydd och arbetarrättigheter och hjälp för barn och allt sånt liksom måste man arbeta igenom. Vanlig klassisk klasskamp, om man nu ska använda Michael Moores uttryck då, för att hjälpa dem med arbetsvillkor och sådana saker. Men däremot själva idén att vi måste få fram det här och använda de här materialen just nu, och även om det kanske släpps ut lite mer i brytningen av olika sådana ämnen, så i längden så kommer allt att bli bättre istället för att göra någonting alls. Så att det skulle jag säga är min stora invändning mot det här. Och jag köper inte alls miljörörelsen, den gröna miljörörelsen. Jag anser att den är en sekt och en religion, precis som de här anser. Men jag anser inte att man ska dissa hela budskapet, utan en grön omställning är säkert bra om den görs med vett och fortfarande skapar utrymme för individuell frihet och inte alls görs radikalt på Greta Thunbergs sätt. Det är helt fel, och så länge den inte på något sätt kapas av överstatliga förespråkare och korporativ överstatlighet och liknande, då ska man självklart skapa en bättre miljö och ett grönare klimat, utan tvekan. Men det måste göras rätt. Den här filmen däremot, den menar nästan att vi skippar hela det här, därför att vår rörelse är kapad av de korporativa och alla andra, och vi måste hitta en ny fråga att kämpa för, så låt oss istället kämpa för att minska mänskligheten. Det är budskapet i den här filmen, och det är ett budskap som jag faktiskt inte köper på det sättet. Sen så behövs det såklart familjeplanering i olika länder, fattiga länder, vi vet allt det här redan, så att det säger inte fel, men hans budskap: vi måste minska mänskligheten, mänskligheten är jordens stora hot och sådär. Och sen bara släppa bollen där och inte komma med några svar. Det tycker jag är svagt, och därför dissar jag faktiskt den här filmen. Och rent filmmässigt så är det en mycket sämre film än Michael Moores tidigare filmer. Så att jag tycker inte att den här är jättebra. Den är ändå värd att ta upp, och den är ju intressant av de här aspekterna som jag har tagit upp. Och mest intressant då, till hans cred, det är ändå att han gör någonting som vänstern oftast inte gör. För vänstern brukar väldigt sällan vara självkritisk. Man pekar gärna finger åt andra hållet och menar att det här är ert fel, men ser aldrig egna brister. Men det mest intressanta med det här då, om vi ska avsluta med en positiv bedömning av den här filmen, det är att Jeff Gibson då är kritisk mot sin egen rörelse. Han, Michael Moore och producenten då, Ossie Senior, de är alla en del av miljörörelsen, och de har sett den inifrån och de har levt i den hela sina liv, och nu kritiserar de den, och det tycker jag ändå är strongt av dem att göra. Så att där ska de ha cred i alla fall, men det är fortfarande en film som inte ger några svar, och vill man komma någon vart i de här frågorna, så är det inte ultravänsterns svar som behövs, och det är inte den här miljöaktivistvänsterns svar som behövs heller, utan det behövs en sund, konservativ konservationism, anser jag, och den får man väl prata mer om framöver. Det var avsnitt 1093 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.
Thank you.